Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O helge ande, var oss nära. Förklara du vad Jesus gjort. Låt ordet döma, trösta, lära. Att Herrens lov må bliva stort. Amen. Vi har redan hört predikotexten från Johannes evangeliets 14 kapitel. Så jag läser inte den på nytt. Pingsten brukar betraktas som hänryckningens tid. Det är ju andens högtid och anden kommer med speciella nådegåvor i apostlagärningarna och många gånger i den kristna kyrkans tid, som på ett särskilt sätt väcker uppseende. Och just den här vårtiden blommar livets krafter upp. Och det sker väldigt snabbt just nu när vi har så varmt. Så vi förundras över att det som var dött för en några dagar sedan nu har fått liv igen. Det är ett under verkligen. Tyvärr är det så att pingstens andliga betydelse har blivit mer och mer bortglömd på grund av att annandagen försvann och den har blivit en söndag bland många andra. Men den har ju också en enormt viktig betydelse för hela den kristna kyrkan, för oss personligen. För utan den heliga ande så finns ingen kyrka. Utan den heliga ande kan vi inte tro på Herren Jesus. Förebilden för pingsten i Gamla testamentet är veckohögtiden. Den kallas så därför att den firades 7 veckor efter påsk. Och det är ungefär 50 dagar. Då bar man fram skörden. Det var skördehögtiden, förstlingen av årets skörd. Ibland brukar man säga att pingsten är kyrkans födelsedag. Och det här är ju, på ett sätt förstår man eller kan man motivera det genom att då kom 3000 människor till tro och döptes på samma dag. Det skedde en väldigt start av kyrkans verksamhet. Men kyrkan fanns tidigare. När Jesus sa till sina lärjungar, ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat. Så talade han till sin kyrka. Han talade till dem som hörde honom till. Och i Gamla testamentet finns också en väldig massa människor som fruktade Gud, förtröstade på den som skulle komma, på Jesus. Det hörde också till Guds kyrka, till Guds husfolk. När lärjungarna var samlade mellan Kristi himmelsfärd och pingst så var det ungefär 120 personer. Säger Lukas i Apostlagärningarna. Det var Kristi kyrka. Den fanns där också före pingsten. Men på pingsten etablerades kyrkan på ett synligt sätt. Anden kom på det sättet som Joel sa. Den kom med ande och kraft, med eld över lärjungarna. Utrustade dem med kraft och frimodighet att gå ut med vittnesbördet och lida för Jesu namn. Förra söndagen i gudstjänsten i Bibeln var vi inne på den helige andes namn och uppgift. Och i den här predikan kommer jag därför inte att ägna den frågan uppmärksamhet utan tala om 2 teman från vår text. Det första temat är att hålla fast vid Jesu ord. Och det andra är Guds frid i treenighetens mysterium. Det första inleder jag med Jesu första ord i texten. Den som inte, det är faktiskt den följande versen. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det är negation, det är någonting negativt. De som inte älskar mig. Det här gäller ju uppenbart världens människor och de falska kristna som inte bryr sig om Jesu ord utan som skymfar honom och förvränger hans ord. Till oigenkännlighet. De falska kristna säger sig ändå älska Men det som de kallar kärlek, det är inte den sanna kärleken. Det är en sån som passar den naturliga människan. Det är inte Jesu kärlek. Därför kan de också lovprisa den sortens kärlek som Gud med kraft fördömer som avskyvärd synd. Nu behöver vi inte idag uppehålla oss desto mer just vid dem, men vi behöver lära oss att känna igen sådant tal och avvisa det. Istället ska vi begrunda det som Jesus börjar med faktiskt. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, och min fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Vi ska göra en liten avstickare. När Paulus skrev brevet till Galaterna så avvek han på många sätt från stilen i sina många övriga brev. I de övriga breven tackar han Gud. Han har mycket att glädjas över från församlingarna. Men när han skriver till Galaterna kommer han genast med förebråelser, till och med skarpa anklagelser mot dem. De har gått bort ifrån Kristi evangelium. De har fått tagit emot ett förvrängt, ett falskt evangelium. De har låtit sig förledas till avfall av villolärare som förvanskat evangeliet. De vänder blickarna bort från Kristus och riktar dem mot deras egna gärningar som grund för frälsning. Det här är oerhört farligt. Därför säger Paulus till dem i Galaterbrevets tredje kapitel: ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Galaterna hade börjat i anden. De hade tagit emot anden genom att lyssna i tro, inte genom att förtrösta på sina egna gärningar. Det var ordet, Kristi ord, som födde dem på nytt. Därmed tog de emot anden. Låter det inte lite annorlunda det här som Jesus säger, kanske vi funderar? Är det så att kärleken här kommer först? Först ska vi alltså älska Jesus. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom. Först vår kärlek, sen kommer fadern till oss med sin kärlek. Menar han så? Att vi ska älska Jesus, och det visar vi genom att hålla fast vid hans ord. Sen kommer fadern och sonen och bor hos oss. Som ett svar på att vi har älskat honom. Eller hur? Vi ska fästa uppmärksamhet vad det är för tillfälle när Jesus sa de här orden och till vem han gjorde det. Då ska vi se att den här tolkningen, som tyvärr är alltför vanlig, är falsk. Han talar till sina lärjungar. Det här är en stund som infaller på skärtorsdagskvällen efter att de har firat den sista måltiden. Strax innan han säger till sina lärjungar: stå upp, vi ska gå härifrån. Och så går man genom vingården och så går man till Getsemane, där hans lidande kommer att börja. Hans lärjungar står inför en stor sorg. Han ska lida och dö. Han ska utlämnas till det mest skymfliga straff som mänsklig grymhet har kunnat tänka ut. Han har nog sagt till dem att han ska gå bort, men de har knappast förstått det. De har ju inte förstått det, de förstod inte heller att han skulle uppstå. Han säger det om och om igen, att han kommer att gå bort en liten tid, men han ska sända dem en annan hjälpare. Det som nu är framför Jesu ögon är: hur ska hans lärjungar överleva dessa dagar som blir så grymma? De har följt sin mästare i 3 år, 3,5. De har lärt mycket av honom. Nu är han borta och har torterats och korsfäst. Hur ska de överleva? Det är den situationen som han nu ger dem hjälpen, löftet om hjälparen som ska komma och fylla dem med kraft. Han ger dem inte här en predikan till omvändelse och tro, utan om den tröst som kristna behöver för att orka genom tidens svåra prövningar. Förutsättningen för att orka och stå fast i prövningen är att hålla sig till det eviga ordet. Det ord som Jesus har talat. Det ord som har väckt kärleken till honom i lärjungarnas hjärta. Genom att förbli i det ordet är de garanterade den hjälp och den kraft, det skydd som Fadern och Sonen ger dem när de sänder dem anden. När det gäller predikan inför oomvända människor, dem som inte känner Jesus, gäller det att predika på apostlarnas sätt, som vi ser i apostlagärningarna. Till exempel på Petrus, när Petrus predikade på pingstdagen. Vi har många exempel på hur de predikade lagevangelium. Lagen predikades till dom över det upproriska köttet och det som tror att det kan åstadkomma någonting i egen kraft. Evangeliet predikas som vittnesbörd om Jesus. Denne Jesus som vi har korsfäst med våra synder. Han har dött och uppstått för att vi ska leva genom honom. Han har tagit bort alla våra synder och klätt på oss sin rättfärdighet. Vilken gör att vi inte behöver vara ängsliga inför domen. Den verkliga friden. Det här undervisar anden oss om genom skriftens ord. Och genom att lyssna och tro får vi del av det här som anden ger. Alltså anden själv och med honom gemenskapen med Fadern och Sonen. Därmed har vi också fått del av den stora kärleken. Den kärlek som Gud har älskat världen med. Och den kärleken bär frukt hos den som lyssnar i tro. Den kärleken tar sig uttryck i att vi vill följa Jesu ord. Då är hans bud inte tunga. Utan då är det ett uttryck för hans kärleksfulla omsorg om oss. Som vi tar emot som en vägledning för att få del av det som han vill ge oss. Det som Paulus uttrycker sådan besvikelse över i Galaterbrevet är att galaterna inte låter det som Jesus hade gjort vara nog. De kommer med någonting till med sig själva. De säger att man måste låta omskära sig. Då har du gjort någonting som krävs för att du ska få del av det här. Därför uttalar Paulus en skarp dom över dem. De har inte förblivit vid det som anden lärde dem och som de lyssnade till i tro. Utan de har kommit med egna gärningar. Och därmed är de helt under lagen. Och måste uppfylla den till sista bokstaven. Om vi gör så är vi fördömda. Det är den förebråelsen och inte bara förebråelsen. Utan det är den fruktansvärda ångest som Paulus har för att dessa som han har predikat för och som har tagit emot vad han sa, att dessa ska gå förlorade, bli förbannade för att de har vänt sig bort ifrån Jesus. Ordet om honom. Men att gå bort med egna gärningar eller att mena att man med egna gärningar ska förtjäna sin salighet, det är inte andens verk. Inte det att vi menar att vi har en ande i oss. Att vi känner någonting. Att vi har gåvor som är kanske stora och märkliga. Det är inte det som gör oss till kristna. Det som anden använder för att göra oss till kristna är ordet om vad Jesus har gjort. Endast det. Det är inte... Anden vill inte ge oro och krav genom att fästa blicken vid oss själva. Därmed ska vi komma till det andra ämnet, Guds frid i treenighetens mysterium. Jesus säger, frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Här följer nu andens frukt. Och den första av dem är den största, det är frid med Gud, som Paulus säger i Romarbrevet 5, då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Än en gång, andens främsta uppgift är att visa oss hur vi får frid med Gud. Det gör han genom att visa på vad Jesus har gjort för oss. Han använder skriftens vittnesbörd och skapar tro var och när det behagar Gud. Och i den uppgiften samverkar hela treenigheten. Det är märkliga uttryck som Jesus använder. Han säger, om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till fadern, ty fadern är större än jag. Det här stället använder Jehovas vittnen för att påstå att Jesus är ringare än fadern. Han är inte samma Gud som fadern, han är lägre. Och de säger så här, det står ju här tydligt, fadern är större än jag, så säger Jesus själv. Hur kan vi då, vi kristna då påstå att Jesus är jämlik med fadern i makt och ära? Vi ska igen lägga märke till sammanhanget. Jesus talar om att han går till fadern och att lärjungarna borde vara glada över det. När de förstår att Jesus går till fadern ska de bli glada. Varför det? Jo, därför att när han talade här så var han ännu i sin förnedringstillstånd. Han var människa i köttet. Visserligen utan synd, men annars var han en exakt likadan människa som vi alla. Som blev frestad i allt, som led alla umbäranden, prövade alla människans svårigheter. Lärjungarna ska ju naturligtvis inte vara glada över att han förblev i det tillståndet. Han som är Gud själv. När han sa det här till sina lärjungar så sa han, fadern är större än jag. Därför att han då inte använde sitt gudomliga majestät. När han sen några dagar senare uppstod, så då gjorde han början av sin upphöjelse. Han kunde visa sig då för sina lärjungar på ett annat sätt än han hade varit med dem tidigare. Sen när han for till himlen, då sa han, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Nu for han till himlen där han sitter på Guds högra sida. Det att sitta på Guds högra sida, det betyder att verkställa makten. Att ha i besittning all makt som Gud fadern har och att använda den till vårt bästa. Det här, det är förklaringen till varför Jesus här i den här tillvaron kunde säga, fadern är större än jag. Han underordnar sig i det tillståndet frivilligt fadern. Och därför kunde han också säga om sin återkomst. Ingen vet den tidpunkten för den. Ingen utom fadern alena. I sin mänskliga tillvaro, i sin förnedringstillstånd, hade han avstått att veta allt. Även om han glimtvis kunde visa det genom att se in i människors hjärtan. Men det var den normala situationen att han var underordnad fadern. En stor del av Johannes evangeliet 16 kapitel berättar om Jesu omsorg om sina lärjungar och hur han försöker få dem att förstå vad som ska ske. Och ändå förstod inte. Han gömmer inte bort det faktum att det kommer svåra dagar för dem när han är borta en liten tid. Men han säger också att de efter en liten tid ska se honom igen. Och då ska de glädja sig. Men det viktigaste han undervisade om var att han skulle sända hjälparen till dem för att trösta och påminna dem om allt vad han hade sagt dem. Då skulle de förstå. De skulle ledas in i hela sanningen. Och det här var andens stora uppgift. Där har vi den tredje personen i gudomen. Anden är den person i treenigheten som fortsätter det arbete som fadern och sonen, skaparen och återlösaren, har utfört för att föra människor till Gud. Skaparen gjorde oss människor till Guds avbild, men denna avbild gick förlorad i syndafallet. Frälsaren, återlösaren, han kom till världen för att återföra oss i denna gemenskap som vi hade förlorat. Återlösaren helade det som syndafallet hade söndrat. Anden och livgivaren kommer till oss med ordet om vad Jesus har gjort och skapar tro som återknyter gemenskapen med Fadern. Så behövs de alla tre. De tre personerna i gudomen samverkar. Anden kommer inte med något eget. Många tänker att andens verk främst är de stora kraftgärningarna, helbrägdagörelserna, tungotalet, som prisas som andefylldhet. Men att vara andefylld är först och främst att ha fått syn på Kristus. Det är andens främsta verk, och när vi ser vad han har gjort, då har vi frid med Gud. Och det finns inte en 90% frid och en 50% frid och en 100% frid. Har vi frid så har vi allt. Har vi fått anden så har vi fått anden i sin fullhet. Då har vi inget kvar annat än det som Gud av nåd behagar ge oss utan vår egen förtjänst. Olika gåvor att tjäna, olika mäktiga saker som människor kan göra. Och som gjordes särskilt mycket under den första tiden. Jesus gjorde under kraftgärningar. Hans apostlar gavs förmåga att göra stora, märkliga saker. Men det var ett vittnesbörd om att det som de hade predikat var från Gud. Det var ordet som kom först. När apostlarna sen, det var Filippus som kom ut i Samarien sen efter det. Så då predikade han så att människor kom till tro. Sen kom apostlarna efteråt och stadfäste det som Filippus hade sagt. Då följde också kraftgärningar, andens märkliga ting. Varför kom det på nytt där? Jo, därför att ingen ska kunna säga att anden kom på ett särskilt sätt till judarna i Jerusalem, men i mindre grad till samariterna. Sen när Petrus kom till Cornelius, när budskapet gick ut till hedningarna, då upprepades de andens märkliga kraftgärningar också där. Och Petrus konstaterar, nu har de fått anden precis på samma sätt som vi. Samma ting, samma märkliga ting har skett här som under den första tiden skedde med oss. Det var ett vittnesbörd om att det hade inte skett hela tiden. Utan då kom det tillbaks, den tredje vågen av kraftgärningar. Så ville Gud manifestera att också hedningarna har del i samma fulla ande. Ingenting lämnas bort. Men hur mycket han ger dessa särskilda gåvor, när han ger dem, det är han som bestämmer. Det är inte vi som med våra böner och med våra försök att få andens gåvor uppnår dem genom egna prestationer. Då är det inga gåvor. Det är alltså ordet som är det första, och det är också ordet som ska avgöra om sådana här manifestationer är riktiga eller falska. Det finns oerhört mycket falska manifestationer som man kallar ande. Men det som strider emot Guds ord, det är inte av Gud, utan det är nog av hans fiende. Därför är det viktigaste och enda kriteriet om Guds ande är verksam, är om det som förkunnas är ordet om Kristus. Enligt det som skriften säger. Också vi lever i svåra tider och oroas på många sätt. Då ska vi komma ihåg att vi har samma tröstare och hjälpare hos oss som Jesu första lärjungar. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Därför tackar vi idag Gud för att han har sänt anden till oss genom det ord och hans sakrament. Ordet om frid och barnaskap med Gud. Och det utan att vi har varit värdade, utan bara av hans nåd. För det vill vi tacka Herre. Käre Herre, Gud, Fader, Son och Ande. Tack för att du har kommit till oss med ordet om Kristus. Tack för att du har sänt din ande för att förklara det här för oss. Föra det till våra hjärtan, så att vi får fyllas av frid och glädje. Lovprisa dig alena. Och för att du också vill ge precis den kraft som vi behöver för att orka och för att fullgöra våra uppgifter i den värld där vi lever. I Jesu namn. Amen.